Smaka och se att Herren är god. Det blir mer kanske bibelstudie, tror jag, det här än predikan. Och jag har många bibelverser att läsa. Men vi börjar i psalm 34 och från vers 9. Ni kan ju skriva upp om ni vill läsa hemma sen. Någon av er som bad innan bad just om att Guds ord, tack för ditt ord, som en mat för vår själ, tror jag det var. Det är ju så, smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom, så står det i psalm 34:9. Frukta Herren, ni hans heliga. Det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. De som söker Herren saknar ej något gott. Kom, barn, och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Så var kallelsen till att höra på Guds ord. Och den här versen, smaka och se att Herren är god, den påminner mig alltid om någonting som heter hummus. En kikärtsröra. Jag tycker väldigt mycket om hummus. När jag bodde i Israel på 80-talet åt jag väldigt mycket hummus. Och så träffade jag Janne. Och jag försökte få Janne att smaka. Men nej, absolut inte. Han ville inte. Nej. Och det är inte gott. Men du kan inte veta att det är gott om det inte är gott om du inte har smakat. Nej, det gick inte. Det gick något år. Och så var vi i Israel, tror jag, igen då. Och så faktiskt så kunde jag övertala Janne att smaka åtminstone. Och reaktionen var ju, åh, vad gott det var! Och sen ville han ha hummus både morgon, middag, kväll. Det kanske inte förvånar, ni kanske känner Janne för det här laget. Och sen var det ju hummus som gällde. Och så där kan det ju vara att man vet ju inte, det kan ju se gott ut, det är inte alltid det gör det heller, men det är något, det kan ju se gott ut, men man vet inte förrän man har smakat. Och så är det också med evangeliet. När en människa erbjuds evangeliet, ja, det kan ju låta bra, men man vet inte förrän man har smakat. Och nu uppmanas vi smaka och se att Herren är god. Smaka, vad är det då att smaka? Smaka, ät. Att smaka, vill jag påstå, det är att låta ordet få ingång i våra hjärtan. I Johannes 8, där samtalar Jesus med en grupp judar. Det beskrivs innan där att de har satt tro till Jesus. Men de kanske inte har förstått så mycket av vad han har sagt. Och så säger Jesus, försöker få dem att förstå att de behöver födas på nytt. De ska tro. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria, sa Jesus till dem. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig. Därför att ni inte förstår mitt ord. Och i den gamla översättningen står det, eftersom mitt ord inte får någon ingång i er. De ville inte smaka, ta emot det Jesus sa. Därför kunde de heller inte se Guds godhet. De såg inte, de förstod inte hur god Jesus är. Och Jesus, han sa ju sanningen till dem, att de behövde bli fria från synd. De förnekade det här, de förlitade sig på att vi är av Abrahams ärd. Vi är av det rätta, Guds egendomsfolk och så vidare. Men det måste hända någonting i hjärtat. Och det var det Jesus sa. Smaka och se. Och i psalm 119 och 130, där står det, när dina ord öppnas, ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Lade ni märke till att det står enkla människor. Vi behöver inte vara något speciellt eller göra oss något annat än vad vi är. Vi får vara precis som vi är. Guds ord, när det kommer in, vi tar emot det i våra hjärtan, då ger det ljus åt enkla människor. Det ger ljus i vårt liv. Gud är god. Jesaja 58 och vers 11 står det. Och Herren skall alltid leda dig. Han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Och det här handlar, det här kapitlet, om rätt fasta. Och man kan sammanfatta det med att det är när Jesus är Herre i våra liv och han förar sitt verk, då är hans ord till styrka för hela vår varelse och för vår inre människa. Jeremia, han sa så här i Jeremia 15 och vers 16. Dina ord kom och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Det var när Jeremia tog emot Guds ord och tog emot Guds kallelse i sitt liv. Att ge sitt liv åt Herren. Åh, dina ord, de blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Psalm 63 och 5, det är David som befann sig här i Judaöken, står det som överskrift. Och då utbrister han, jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. Det är alltså en svår situation. Han befann sig i en öken. Och så kan livet verka ibland som en öken. Men så vet vi hur det kan vara i en sån där situation. När vi får ett ord bara ifrån Gud. Och vi blir mättade i vårt inre. Och vi tycker att hela situationen förändras. Gud styrker oss. Vi har säkert erfarenhet av det varenda en. Smaka att äta Guds ord. Det är att tro på Guds ord. Att tro på Jesus. Att ta emot hans ord i vårt liv, i vårt inre. Och att inspireras, brukar en del säga, att inspireras av Guds ord. Av Guds löften. Och det handlar ju om att lära känna Jesus. Det är egentligen det handlar om, att lära känna honom, att lära känna Gud i Jesus Kristus. Johannes i Uppenbarelseboken 10:9. Då står det, jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig, tag den och ät upp den. Det var alltså Guds ord. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Och precis så vart det, säger Johannes. Han åt upp bokrullen. Han åt Guds ord. Han tog emot Guds ord. Och det var sött som honung när han tog emot det. Men det vart en smärta i hans mage. Man kan ju se två delar av det här. Dels tänkte jag direkt på medicin. Ibland måste vi ta medicin för någonting. Och det är inte alls säkert att den är god. Den kanske smakar väldigt illa. Men det är till vår hjälp. Det är någonting som botar och hjälper. Och så kan det vara med Guds ord. Det säger sanningen och den är inte alltid så bekväm. Den kanske vi ryggar lite för ibland. Men sanningen är den som gör oss fria, står det. Men det handlar också om det Johannes fick ta emot här. Och det som också vi får uppleva när vi får dela det som är på Guds hjärta. Det var också smärta. Och smärtsamt i det som Johannes fick se i framtiden, i den här uppenbarelsen som Gud visar om framtiden, om den yttersta tiden. Det var mycket smärta som han fick se, det mycket nöd och så vidare. Mycket nöd för människor, för människors frälsning. Det är att dela Kristi lidande som det också innebär. Men Guds ord, det är vår mat. Det är vår andliga mat som ger oss liv. Som styrker oss och som mättar oss. I Ordspråksboken 31. Då står det där om den goda hustrun. Och det är ju också en bild på, framförallt en bild på Guds församling. Alltså bruden, Kristi brud. Och där skriver författaren, ett Salomo är det som skriver ju detta. Lemuel står det, men det är ett namn för Salomo. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa släcks inte om natten, står det. Och i grundtexten står det, hon smakar och märker att maten hon serverar är utmärkt. Hennes lampa släcks inte om natten. Med andra ord, hon har ljus i svåra tider, i mörka tider. Det står ju att det profetiska ordet lyser klart. I mörkret och som i en ödslig ödemark. I det här huset är det ljus. Jesus är synlig. Jesus blir synlig för människor. Hans ljus strålar ut genom oss till människor. Genom Guds församling I all enkelhet, Jesus är upphöjd ingen annan. Alla på samma nivå, man tjänar i ödmjukhet. Och Jesus säger i Johannes 6 och 48, jag är livets bröd. Och den församling alltså som kvinnan, som bruden här, serverar maten som är utmärkt, utsökt mat, serverar Jesus till människor. Enligt Bibelns ord, då har den också ljus. Lampan slocknar inte. Vi vet att lamporna slocknade för fem av de här jungfrurna i Matteus 25. De ovisa jungfrurna, oförståndiga står det. Men Ordspråksboken säger i kapitel 13 och vers 9. Det rättfärdigas ljus lyser klart. Det ogudaktigas lampa slocknar. Om vi för över det då till maten, så kan vi förstå att man inte var så noga med vad man åt. Man kanske åt lite av varje. Man var inte så noga med vad man serverade. Och därför så var inte maten god. Den var inte ren. Och ljuset slocknar. Johannes 6 och 63. Där säger, som vi ser, i vers 56. Där talar Jesus om att äta hans kött och att dricka hans blod. Som vi säkert känner till. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom, säger Jesus. Men så säger han i vers 63. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Att äta Jesu kropp, att dricka hans blod, det är inte det man förväxlar med att ta nattvard. För här handlar det inte om nattvard. Utan Jesus gör klart, köttet är till ingen nytta. Alltså gärningar, egna gärningar eller yttre gärningar, yttre saker. Det är till ingen nytta här. Nej, det är anden som ger liv. Det är att vi tror på Jesu ord, att vi tar emot hans ord, att vi låter oss mättas av hans ord. Det ger liv. Att tro på Jesus, det är att äta hans ord. Och det är billigt att äta hans kött och att dricka hans blod. Vi tror på det Jesus har gjort för oss. Det är en verklighet i våra liv. Det står ju i Gamla testamentet om matregler enligt lagen. Det vet ni. Rena och orena djur står de i tredje Mosebok 11. Och det var väldigt noga för Israels folk att göra skillnad på det som var rent och det som var orent. Det fanns mat som var tillåten, det fanns mat som var förbjuden. Det står så här i vers 1, från vers 1. Och Herren talade till Mose och Aron. Han sa, säg till Israels barn, detta är de djur som ni får äta bland alla fyrfota djur på jorden. Alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta. Alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta. Men av de djur som idisslar och av de som har kluvna klövar ska ni inte äta dessa. Kamelen då till exempel, ty den idisslar visserligen men har inte kluvna klövar. Den ska vara oren för er. Det var två kriterier. Den skulle idissla och ha delade klövar. Det här var noga. Det var kännetecken. Och nu hörde vi på en undervisning. Det var Janne som brukar lyssna ibland på en. Och han talade om den här undervisningen av Jakob Prasch. En jude som är alltså Jesus troende frälst. Och har undervisat en bibellärare. Och tog upp en del om det här. Och han gav nycklar kan man säga. Ibland får man en nyckel. Sen kan man fortsätta där utifrån själv och studera. Få nya tankar och så vidare i Guds ord. Det är ju så. Men han sa så här att alla rena djur pekar på Jesus. Alla rena djur pekar på något sätt på Jesus. Så kan man också tillägga då att de rena djurens levnadssätt har en symbolisk, beskriver symboliskt hur Guds folk ska leva. Och nu har vi ju bönder här, så nu är det här lite lurigt, för här har jag inte kollat upp. Men jag läste om idisslande djur. I idisslande djur avlägsnas giftiga ämnen genom sportkörtlar så att det inte skadar, stod det. Deras kött är därför bättre att äta för människan. Och med delade klövar där utsöndras giftet mellan tårna, medan djur med odelade klövar kan få skador. Ja, jag vet inte om det är sant, och ni ser lite, vet inte heller, verkar det som. Men jag tänkte man kunde få någon liten förklaring på det här med att idissla och kluvna klövar, delade klövar. Och det här är ju tolkningen då som jag tror vi kan se i detta, att idissla, det är ju att tugga maten noga. Det finns, då har man flera magar, kanske två eller tre eller fyra, va? Och man tuggar maten, man tuggar att begrunda Guds ord, står det om. Och även att ge vidare till andra. Psalm 119 och 15. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Det är att idissla. Jag begrundar, jag tänker, jag tar emot, jag bearbetar. Femte Mosebok 6 och vers 7. Där står det om Guds lag och Guds bud. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Alltså ge vidare till andra. Första Petrus 3 och 15. Herren Kristus ska ni låta heliga era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Jesus Kristus ska vara helig, alltså ren och helig i våra hjärtan. Och delade klövar. För det första så när vi tar emot Guds ord så låter vi ordet verka i våra hjärtan. Det är ju meningen, för att avlägsna det som är orent i våra liv. Det uppenbarar och avslöjar det som är orent, det Gud vill ta hand om i våra liv. Och så ska det rensas bort så att Gud får avlägsna det. Herren får ta bort det, han helgar oss, ju som det står. Men också att vi kastar bort det som vi vet att vi kanske bär på, eller som vi erbjuds, som inte är bra, som är orent, som vi inte ska ha med att göra. Att vi tar Guds varningar på allvar. Första Johannes brev, där står det ju mycket om det här, som beskriver den yttersta tiden, inte minst med antikrist, och hur vi känner skillnad på villfarelsens ande, antikrist ande, till skillnad mot Guds ande. Alltså vi skiljer på det som är rent och det som är orent. Så skriver han: ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, till han som är i er är större än den som är i världen. Det är alltså de här fiendens redskap, så att säga, eller antikrist ande, det är av världen. Därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande med villfarelsens ande. Att vi delar och vi låter det som är orent få bortskiljas, och vi bevarar det rena. Det är en tolkning. Det kanske finns andra förklaringar på delade klövar, men det är en tolkning på det. Hebreerbrevet 5 och 6, där står det om maten, den andliga maten, Guds ord. Och det står om att den som är ny i tron behöver först mjölk, ren mjölk, näringsrik mjölk. Och senare, precis som ett barn som växer upp, kan man ta emot den fasta födan, den djupare undervisningen och kanske tyngre undervisningen om rättfärdighet i Guds ord. Och där står det också om urskiljning, att urskilja. Och det får man genom träning, står det. Att öva sinne, står det om de som har övat sitt sinne för att urskilja det som är gott och det som inte är gott. Alltså det som är rent och det som är orent, med andra ord. Att man kastar bort den maten som man förstår, det här är inte ätligt. Det här är inte det förbjuden mat. Och att känna igen den gode herdens röst. Ta emot den goda maten. Det står i Apostlagärningarna om judarna i Berea. Och det står där att de tog emot ordet när Paulus och Silas, tror jag det var, som var där och berätta evangeliet för dem, förklara att de här profetierna, det var ju judar det här, och det var profetierna i skrifterna är uppfyllda, Messias har kommit, han dog, han uppstod och så vidare. Och då står det att judarna i Berea, de tog emot ordet och de forskade dagligen i skrifterna för att se om det stämde. Och det är också så som vi får göra. Att vi läser och vi studerar Guds ord och vi ser när det är någonting vi tveksamma inför. Och så kan vi se, stämmer detta? Är det så här? Är det här Guds ord? Stämmer det här med Guds ord? Och då kan vi ta emot det när vi ser, ja, så säger Guds ord. Och är det inte så, så kan vi förkasta det. Ibland är det ju uppenbart. Ibland kan vi se direkt, när det här stämmer inte. Det här är orent. Det här ska vi inte ta emot. Men ibland så får vi vänta och pröva och studera och se i Guds ord. Man fick inte äta den orena maten. Och det står faktiskt att de fick inte ens vidröra den orena maten. Och ibland när vi ser att någonting inte är rent, det stämmer inte med Guds ord, eller någon som förkunnar någonting annat, då sa Jesus i Matteus 24, gå inte dit. Om de säger sig eller så, tvärt emot, som strider mot Guds ord, gå inte dit. Det handlar inte ens då bara om att inte ta emot, utan gå inte dit. Håll er borta därifrån. Jesaja 52 och vers 11, som en bild på Babylon, men som då återkommer i ändens tid, i Uppenbarelseboken och i det profetiska ordet, som en falsk världskyrka, ni vet, en sammanblandning av religioner och trosuppfattningar i ändens tid. Dra bort, säger Gud. Gå ut därifrån. Rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl. Ni ska inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty Herren går framför er och Israels Gud avslutar er tåg. Vi behöver inte få panik, med andra ord. Vi behöver inte rusa iväg, men vi ska söka Jesus och han leder oss ut från det som Gud varnar för den som har kanske kommit in i något sånt. Jag vill bara först ta något om den förbjudna maten, så vi tittar sen lite på den rena maten. Förbjuden mat. Och det här är intressant, därför att ordet för laglöshet, och det har vi sagt många gånger så ni vet säkert det här, ordet på grekiska är anomia. Och nomos, eller nomia där, det betyder mat. Mat för får, eller i allmänhet mat. God mat, ren mat, bra mat, nyttig mat. Men a i början, det är negation. Så det gör att det betyder förbjuden mat, oren mat, giftig mat, farlig mat. Någonting som Gud har förbjudit, och det är det som är ordet för laglöshet. Och definition på laglöshet är först och främst att det finns ett förakt för Guds ord, ett förakt för Guds vilja. Men det finns en annan definition som är att man tar någonting från Gud och vrider för att passa mina egna själviska syften. Man alltså missbrukar Guds ord till någonting som ska passa mina själviska syften. Och det står att laglösheten ökar och därför kallnar kärleken. Det beror ju på att inte Guds ord får vara i centrum. Jesus är inte Herre. Det leder fram till och för fram att man sätter upp förödelsens styggelse. Och ordet för förödelsens styggelse är två ord på grekiska. Det första är exakt samma ord som beskriver oren mat. Det andra ordet, det betyder mat som ger illamående. Det är någonting som stinker. Det är dålig lukt. Det är oätlig mat. Det är vad ordet betyder. Det är någonting som gör att man blir illamående och man förlorar matlusten. Och det kan vi, vet vi själva hur det är med sån mat och hur det smakar rent bokstavligt. Men andligt sett är det alltså någonting som man känner, det här mår jag illa av. Det här, det är inte rent. Och det är allt det som Bibeln varnar för och som Gud då förbjuder oss att ta del av. Ät inte av detta. Kasta bort den maten eller spotta ut den om du har tatt den i din mun. Ofta handlar det om att man blandar rent och orent. Och det står ju det att lite surdeg syrar hela degen. Det är därför som vi ska hela tiden tvärtom sträva efter att bli den där rena degen, en ny deg som det står, utan surdeg. Surdeg är en bild på orenhet och på synd. Och på det som är en styggelse för Gud, det som är avskyvärt för Gud. Man blandar. Och det finns sånt som där man säger så här. Det är okej att sträva efter att bli rik, bara du ger pengarna till Guds verk. Eller det är okej att du har stora planer och drömmer stort och tänker stort om dig själv, bara du gör det för Guds rike. Eller det är okej att vilja bli berömd och känd och sträva efter att bli känd. Det är helt okej, bara du gör det för Gud. Och det är detsamma som att säga att girighet, själviska ambitioner, självupphöjelse och makt, det är okej. Köttsliga begär, det är okej, bara du använder det för Gud. Jag läste några versar igår i Jesaja 32. För det här är ju budskap som är väldigt vanligt idag. Som har lurat och lockat med många kristna, vill jag påstå. Och jag fick en ny ljus över de här versarna, 32 i Jesaja, vers 5 och 6. När Gud sätter sitt stopp för sånt här, denna blandning, denna orena mat, dåren ska då inte kallas ädel, girigbuken inte kallas frikostig. Ty en dåre talar dårskap, hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka. Och jag tycker en ganska bra beskrivning på detta. Denna blandade, orena mat. Och jag tänkte på er tillbaka och tänkte på Edens lustgård. Vi har livets träd och kunskapens träd på gott och ont. Och vi vet att livets träd, det är Guds ord, det är ju en bild på Jesus själv. Och Guds ord, den goda maten, den fullkomliga maten, den rena mat, livet. Men så har vi kunskapens träd på gott och ont. Och åt man av den, då dör man, sa Gud. Ormen, han kom med en lockelse. Nej då, det är inte alls farligt att äta av det här trädet. Lägg märke till att det är gott och ont. Det är den där blandningen hela tiden. Men vad var det goda? Ja, det goda, det är när man tar av Guds ord och förvrider. Det goda är stulet från Gud. Det onda, det är djävulens eget. Det är alltid genom ont. Men det goda, det stal han från Gud. Och så gör han en egen blandning av det där. Och så slog jag upp ordet stulet, för vi vet att det står om stulet vatten, Ordspråksboken 9 och 17. Och det är dårskapen som säger, är det bilden av visheten som symbolen av en kvinna och dårskapen som symbolen av en kvinna. Vi kan ju säga att församlingen är ju alltid det som är visheten och bruden och detta. Det är ju en bild på Guds församling. Och det andra på det som Bibeln kallar skökan. Men där står det så här att dårskapen säger så här. Sitter på höga platser, upphöjda alltså i sig själv. Stulet vatten är sött. Bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Eller bröd från hemliga platser, som det står i grundtexten. Men nästa vers avslöjar. Han vet inte att de döda är där. Att hennes gäster är i dödsrikets djup. Det är farlig, oren mat. Och i Jeremia, profeten, han fick, kan vi läsa om i kapitel 23 Jeremia, gå till rätta och tala Guds ord och varna för de falska profeterna och villolärorna. Och Gud sa att de stjäl hans ord. De stal Guds ord och så förvrängde. Där har vi laglösheten. Det var Satan som kom som ormen. Och ormar, de hör förstås till de orena djuren. Jag får väl lägga till här nu att vi lever i det nya testamentet, att vi inte tar det här bokstavligt. För det nya förbundet är allt förklarat rent. Och det här är ju symboler på den andliga maten. Det vill jag ju lägga till, för jag äter ju gärna griskött och allt sånt här idag. Men det är ju en helt annan sak. Ormar, förbjuden mat, lögner, lögnläror, det som ormen kom. Ni kan bli som Gud. Ni kan kliva upp. Det är okej om ni kliver upp. Det är okej om ni gör er ett namn och blir stora, mäktiga. Gör succé. Det är ju för Guds rikes skull. Våga ta makt. Våga kräva underordnande. Det finns mycket sånt som smyger sig in idag också i kristna sammanhang. Och svinkött, det var ju också oren mat och förbjuden mat. Och det står om svinet, det vältrar sig i smutsen. I Nya testamentet står det, beskrivning. Och smutsen här, det är ju en bild på synd, på den syndanaturen, den onda naturen. Att man följer den och man följer sina begär, man styrs av sina begär. Och där tar, jag tror att det är Paulus som skriver om det här. Det är människor som har blivit troende och har kämpat sig ur smutsen. Men så kommer det falska lärare och lockar dem med begären in tillbaka i smutsen igen. Och Paulus tar upp hur fruktansvärt detta är. Men det är att vältra sig i smutsen. Och det står i Jesaja 65 och 4 om där man äter svinkött. Oren mat har man i sina kärl, står det. Och det är beskrivningen av ett trotsigt folk som tror sig vara andliga genom religiösa övningar. Men det de i själva verket höll på med, det var avgudadyrkan. Och det här var avskyvärt i Guds ögon. Ren mat, rena djur. Som den här bibelläraren sa, de pekar alltid på Jesus. Och Guds församling, vi som är Guds folk, vi ska äta den rena maten. Vi äter den rena maten, där är det ljus, där är frihet, där är omsorg och äkta kärlek. När Jesus är i centrum. Och vi känner till offren i Gamla testamentet, det var ju av rena djur. De fick inte ha några lyten, det pekar ju alltid på Jesu fullkomlighet. Men det man får äta här till exempel är lamm. Lamm är ren mat. Det var mat som man får äta. Och lammet, det pekar ju på korsets dårskap så att säga. Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus som förlåter. Jesus som dog för våra synder. Gud som steg ner till oss och blev människa. När vi alla var på väg att gå förlorade så kom han som ett lamm. Och bär vår synd. Och dör för vår skull. Går i döden för oss. Men uppstår. För döden kunde inte behålla honom. Och ger oss liv och frälsning. Jesus som böjde sig ner i ödmjukhet och utgav sig själv. Det är det som lammet beskriver. Får, naturligtvis, får man ju också äta. Jesus är den gode herden. Och vi är hans får. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Och herden står det ju väldigt mycket om. Hur han söker upp det förlorade. Hur han tar hand om och mättar och hjälper sina får. Duva, det är också ren mat. Duvan står en beskrivning i Höga visan 5 och 2 som beskriver det som är fullkomligt. Fullkomlighet. Och då ser vi ju Jesus som den oskyldiga. Helt oskyldig, helt syndfri. Som tog vår synd. Som förlåter vår synd. Men det är också framförallt den heliga ande. Som kom ner som en duva. Den heliga ande uppenbara Jesus. Som påminner om vad Jesus har sagt. Som pekar på Jesus. Som för oss till Jesus. Som vill vara drivkraften i våra liv. Att vi lever tillsammans i gemenskap. Med Jesus, med Herren. Det står med en dum duva i Hosea 7:11. Efraim har blivit som en dum duva utan förstånd, står det där. De kallar på Egypten, till Assur går det. Och en dum duva, det är inte den heliga ande. Då förstår vi att det här är en annan ande. Som man gick till Egypten som gör en bild på världen för att hämta hjälp. Hämta deras koncept och så vidare. En annan ande. Oxen var ren mat. Och oxen, där brukar ju Bibeln stå för kraft och styrka. Och Guds kraft, det är ju Guds nåd. Kraft att göra Guds vilja. Guds oförtjänta nåd till oss. Fisk får man äta. Och fiske, det pekar ju på evangelisation. Att evangelisera. Vittnesbördet. Evangeliet som vi får ge ut till andra. Det står om hjort. Hjort får man äta, fick man äta. Det var en rent djur. Och hjorten, den beskrivs i Jesaja 35:6. Den lame ska hoppa som en hjort. Glädje, med andra ord. Glädje i den heliga ande. Att vara öppen för den heliga ande och längta efter Guds, mer av Gud, mer av hans ande och Guds vilja. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Det tar det också om Guds trofasthet, att han aldrig sviker och att han ger sin ande till den som beder honom. Jesus har själv sagt de orden. När vi ber om den heliga ande, då ger han oss den heliga ande. Levande vatten till den som ber. Det sista som jag ville ta upp med ren mat är kyckling. Som beskriver, om vi läser om vad Jesus säger. Guds barmhärtighet, hans omsorg, hans kärlek, hans beskydd. Och Jesus sa om Jerusalem i Matteus 23, vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Och Jesus säger också i Lukas 6, var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och vi ser den här bilden med hönan och kycklingarna om Jesu kärlek, hans beskydd, hans längtan efter att beskydda, vårda, ta hand om. Och han kallar oss, precis som hönan vill ta hand om sina kycklingar, så vill Herren ta hand om oss och vårda och beskydda ömt och kärleksfullt och fostra i kärlek. Tröst är ju också en bild av detta. All trösts Gud står det om. Jesaja 66:13. Som en mor tröstar sin son skall jag trösta er. Jag i Jerusalem skall ni bli tröstade. Vilken profetia. Tänk på de orden. När Jesus här innan grät. För han ville trösta Jerusalem. Han fick inte, ni vill inte, sa han. Men här står det att han ska. Som en mor tröstar sin son, skall jag trösta Jerusalem. Det här talar om Israels frälsning, judarnas frälsning, när de förstår att Jesus är Messias. Israels omvändelse och Jesu återkomst. Ordet tröstar är Nacham, och det är samma ord som namnet Noa kommer ifrån. Tröst. Arken byggde Noa, det är också en bild på Jesus, vår ark, vår räddningsark, vår frälsare. Jesus sa själv, jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Och då får vi fråga, behöver vi någonting mer än det? Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Den som tror på mig ska aldrig törsta. När vi tar emot hans ord, Guds ord i våra liv, tar emot Jesus i våra liv, då har vi allt som vi behöver. Och då får vi smaka och uppleva Guds godhet, den rena maten. Och den får vi leva av. Det är och ger oss liv och det mättar oss. Amen.